Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 15 november och vi kan konstatera att vi inte förrän i mars, i slutet av mars, vet ifall Sverige kommer spela VM i Qatar eller inte. Det blir en jobbig och spännande väntan på hur det här VM-kvalet slutar i övriga grupper ikväll måndag och imorgon tisdag. Detta avgör huruvida Sverige kommer att bli sidade och således inte bara få på pappret bättre möjligheter att få lättare motstånd utan också att få hemmaplansfördel i semifinalspelet som är över 90 minuter. Sen är det då frilottning vad gäller hemmaplansfördelen till finalen. Men det är ju...
Där är hemma borta.
Nej, det är 90 minuter också.
Offa.
Så det är en semifinal 26 mars, det är en final 29 mars. Och det som såg så oerhört jävla bra ut, alltså förutsättningsmässigt, inte minst då efter segern mot Spanien till att börja med i början av september, när man då kände att ja, alltså vi kan gå rent här och inte ens behöva möta Spanien innan vi är klara för VM. Blev ju sen efter förlusten i Aten som så att ja, om vi bara gör vårt här så kommer vi kunna gå vidare och vinna gruppen på ett kryss borta mot Spanien i avslutningen, men förlusten mot Georgien gav ju oss glasklara förutsättningar inför matchen igår att det var vinst som gällde, det blev förlust och nu är vi alltså tvåa och det är en jävligt obehaglig känsla inför kvällen och morgondagens avslutningar i övriga grupper. För att vi pratade ju i torsdags kväll om att ja, men, Olof Lund hade ju liksom retweetat de här Opta stats-kontorna som har koll på allting i procentsatser. Att oavsett hur det går mot Spanien så är det 93-94% sannolikhet att Sverige blir sidat till playoffen. Och jag menar... Visst, det är en hel del som ska hända för att Sverige ska landa in på fel sida så att säga. Men, alltså du vet, Wales får inte slå Belgien. Möter Belgien hemma då. Belgien som är klara, utcheckare. Såg Belgien en del mot Estland i lördags. De jassar ju, såklart. Varför ska de inte jassa? Nej. Det är kul att lira boll och Hazard-brorsorna och Kevin De Bruyne letar lite form. Och...
Ja, men de där matcherna kan ju slå verkligen åt två håll, beroende på... Dels vad som händer i matchen såklart, men vilken inställning man har.
Exakt. Och jag menar, Wales, de har ju allt att bara liksom gå för.
Ja, men de kommer kriga.
Och det är Bale och det är Ramsey och det är fullsatta läktare och Braveheart-hjärtan på borden. Och, ja, men det är skitläskigt. Mm. Exakt samma förutsättningar. Skottland-Danmark. Skottland får inte slå Danmark. Skottland hemma mot Danmark som redan är klara. Ja, Danmark har ett jättebra lag på pappret. De har imponerat något oerhört i det här kvalet. Men jag menar, vad fan, det är Danmark.
Skickar in Primavera-laget i den här matchen.
För de spelar ju absolut ingen som helst roll om de torskar den här matchen. Nej. De är klara, de har mungiper uppåt och så kommer liksom skottarna.
Men är det att allt det här ska slå in eller?
Det räcker med att två av liksom fyra potentiellt för Sverige dåliga utfall inte sker. Så klarar vi oss.
Okay.
Men jag menar, du delar min magkänsla.
Att det
blir läskigt att följa.
Vet du vad min starka känsla är idag annars?
Nej.
Det är att ska man missa något mästerskap, då är det fan VM i Qatar man ska missa. Alltså jag har ställt in mig lite på att Sverige inte kommer spela och leker lite med tanken att det är ett mästerskap nästa vinter inför julen där Sverige inte är med. Som ändå kan bli ganska mysigt. Det är något nytt och man vet att det aldrig mer kommer komma tillbaka. Det blir lite som så här klubblags-VM. Man skiter lite i det. Så bara, aha, nu spelas det VM. Ja, fan vad konstigt. För Kalle Halvarsson ska ju precis in och köra 5 milen i Bruksvallarna och sådär. Och vinterstudion drar igång och det är lusekofter och man ska köpa julklappar till barnen och så kommer det ett VM. Fan, det har man inte riktigt tid med i tanke. Man är inte van och man kommer inte vilja vänja sig heller eftersom VM i november, december. Med största sannolikhet aldrig mer kommer komma tillbaka. Så ska vi missa ett VM så ska vi missa det här VM:et. Jag skiter lite i det här mästerskapet för Sveriges del. Så känner jag.
Att det är så jävla deppig utveckling på det här VM-kvalet och den här hösten. Att vi landade här, att du sitter nu och peppar upp dig själv med att det känns bra att Sverige inte är med. Det känns ju också som att vi på något sätt kommer halka dit med att nu när vi håller på att liksom tappa bort VM-platsen, då kommer ju också givetvis motståndet mot VM i Qatar öka i en oerhörd grad.
Såg också första
bojkotta Qatar och det, nu jävlar vrider
Sverige,
upp de reglagen.
Sverige ska stå på barrikaderna. Vi ska gå längst fram i leden.
Tillsammans med Norge.
Tillsammans med Norge. För läget för Norge är väl att de inte ens med största sannolikhet kommer tvåa i sin grupp.
Nej, alltså det är speciell utveckling i grupp G. Det får man verkligen säga.
Vi kastar oss mellan ämnena här.
Det som hände i fredags då var ju att Norge chokar hemma mot Lettland, får inte in bollen
och får väl in någon boll men kryssar.
Exakt. De 0-0 kryssar och det innebär att Nederländerna, eller Holland som vi säger här i Toto Balotto, de har ju då möjlighet att borta mot Montenegro vinna för att säkra gruppsegern. Gå 4 poäng upp på Norge och Turkiet och således vara klara gruppsegrare inför sista omgången. De leder med 2-0 när det är 10 minuter kvar. Då börjar liksom Van Gaal ta ut segern i förskott, tar ut Wijnaldum, tar ut Frenkie de Jong, tappar hela fighten. Montenegro krigar in 1-2, krigar in kvitteringen. Ja. Parallellt med detta gör ju turkarna jobbet och trycker in en jävla massa mål dessutom mot Gibraltar.
Ja, och det hade ju betydelse.
Ja, ja, det har betydelse för Sverige.
Ja.
För, alltså, ett av de här scenarierna som inte får ske för svensk del av de här fyra, det är ju att Turkiet inte får slå Montenegro med 5 bollar. För då är Turkiets andra plats bättre än Sveriges.
Ja, men det gör de.
Nej, det tror inte jag heller. Men det är
ett av fyra. Helt otänkbart.
Polen scenario. Kommer givetvis slå Ungern. Alltså, där har jag ju inte några förhoppningar. Det är ju högst troligt. Så det är ju liksom, det kommer ske. Sen är det de här tre. Turkiet får inte vinna med 5 mot Montenegro. Skottland får inte slå Danmark. Wales får inte slå Belgien.
Polen har ingenting att spela för förutom eventuellt någon slags sidningshistoria. Alltså, det är väl viktigt i och för sig.
Så är det ju. Ja. Det är väl klart som fan att det är viktigt för dem.
De är tvåa i sin grupp, ska jag säga. Så kan inte bli 3 och kan inte bli 1.
Nej, men det som då sker i grupp G är ju att i och med att Nederländerna, eller Holland som vi säger i Toto Balotto, sumpar de här 2 poängen, så ges ju Norge möjligheten att vid vinst i Amsterdam imorgon passera Holland. Alldeles oavsett hur det går för Turkiet borta mot Montenegro. Men så länge Turkiet...
De har lite Sverige-Spanien förutsättningar imorgon. Möter ett bättre lag, men de kan ju då gå om dem. Ja.
Exakt. Mm. Men så länge Turkiet liksom gör sitt så kan ju inte både Holland och Norge gå vidare.
Nej.
Men skulle Turkiet torska, ja, då går ju både Norge och Holland vidare på ett kryss. Men i och med att Holland sumpar gruppsegen mot Montenegro i fredags, så kommer ju de vara högmotiverade på ett helt annat sätt mot Norge. Mm. De hade nog föredragit, givet förutsättningarna, att möta ett utcheckat Holland som är klara, tror jag, såklart. Kontra då ett Holland som absolut inte får förlora, som kommer ställa upp bästa laget Holland, och tända på alla cylindrar.
Exakt. Men det som är med Holland är att det räcker med kryss.
För dem?
Ja, eftersom de har så oerhört mycket bättre målskillnad än Turkiet. Mm. Alltså det är omöjligt. Det ska vara typ 10-0.
Exakt. Ja. Ja, men visst. Så att det är väl någonting att...
Och det är ingen Håland som spelar.
Han är Håland är skadad. Exakt. Och det där alltså det verkar vara ganska illa. Mm. Och jag vet inte riktigt om man ska dra några större växlar av att han var skadad på ett liknande sätt vid den här tidpunkten i fjol också ganska länge. Alltså att det kanske är en lite för pressad ung kropp det där. Skitsamma, vi kan inte hamna i Erling Haalands muskulära skadehistorik den här dagen. Det är i alla fall förutsättningarna nu måndag och tisdag. Goda möjligheter alltså för Sverige att bli sidade grupp 2:or och således få börja hemma i playoff-semifinalen. Ska säga det också att de här playoff-matcherna lottas 26 november. Alltså om en och en halv vecka ungefär. Mm. Så då vet vi vilket motstånd vi får och vilken semifinal vi kommer möta i finalspel om man då skulle vinna. Lottningen för hemma-borta match i finalen, den är ju fri.
Och ikväll måndag ska allt avgöras inför den lottningen.
Nej, måndag, tisdag.
Ja, det är tisdag också. Ja.
Och allt det här ser ni såklart på C-more, men det vet ni ju vid det här laget. Det sänds ju alla VM-kvalmatcher.
Ja, men exakt. Italien, Schweiz går en match där, ska ju sägas också, som är jättespännande. Spelar 1-1 på Olympico i fredags. Och Italien har 2 bollar bättre målskillnad än Schweiz. Men Schweiz möter Bulgarien hemma. Italien åker en tuff bortamatch mot Nordirland borta. Och det sker på måndagskvällen. Du nämnde Simon, jag ska bara säga det att vi har faktiskt ett litet erbjudande tillsammans med dem just nu. Erbjudandet i alla fall, där man kan då streama allt. Nu är ju VM-kvalet snart slut, men Champions League och Serie A och La Liga, det så kallade GOAT-abonnemanget som normalt sett kostar 299 kronor, där även då höstens premiärer typ Knutby, Solsidan, ny säsong, Gåsmamman, ny säsong också, kan ses. Alla ni som har barn, jag som har barn, kolla mycket C-more också. 299, det är inte speciellt mycket pengar. Det är ingen bindningstid heller, ska sägas. Nu, med koden VIPTOTO, så pröjser man bara 149,50, alltså halva priset, i 3 månader. Och alla som undrar, ha, då signar man väl upp sig för all framtid? Nej, det är ingen bindningstid.
Nej, det är otroligt.
Så man kan ju passa på då. Bara gå in på cmore.se så hittar man det abonnemanget. Och glöm inte bort att slå in VIP-toto.
Och så ses vi i Champions League-studion om en dryg vecka.
Härligt. Vi är sponsrade av K-Rauta. Och hörni, nu när mörkret verkligen har fallit på och vi närmar oss vinter, då vill man ju fixa sitt höst slash, ska vi kanske säga, vintermys med ljus och med värme. Och för att höja värmen nu i vinter så tycker jag att man ska gå in på K-Rauta för att fynda i deras sortiment vad det gäller just ljus och värme. Ni hittar just nu riktigt bra erbjudanden på infravärme och julbelysning. Kanske piffa till det lite extra just den här julen. Man kan fortfarande fixa sin bastu, hörni, om man inte har gjort det än. Erbjudandet är från Harvia och Element från Gnosjö. Just nu ligger det på hela 20% rabatt. Så klicka in på korauta.se. Passa på. Vi säger stort tack. Kita oss! Lystring, lystring! På tisdag, då är det dags. Då släpper vi det första avsnittet. Premiäravsnittet av Toto Fan. Är det så man uttalar det? Ja, det får vi reda ut annars på tisdag. Jäkligt roligt. Jag och Petronella Ekeroth och, ja, tror det eller ej, Robin Bylund, som alla känner som Liverpool-supporter. Varför är han med? Alla svar kommer på tisdag. En podcast helt dedikerad damfotbollen. Och vi ska försöka plocka ut diamanterna, det finaste, det skönaste från damfotbollen. Det blir landslag, det blir internationell fotboll, det blir gäster såsom spelare, tränare. Och givetvis lite Toto-inspirerat också. Med svep, så ni kommer känna igen det ganska mycket. Har man inte börjat kolla på damfotboll riktigt än, är man inte helt inne i den världen, så tror jag att det här kan vara en brygga in. Jag rekommenderar alla att lyssna. Vi gör detta tillsammans med Stadium dessutom. De har just nu en kampanj som går under namnet Tacka tränarna. För det är ju så, aldrig någonsin har tränaryrket varit så viktigt som det är idag. Det kan verkligen skriva under på jag som arbetar inom ungdomsfotbollen. Utan tränare, ja, då blir det mer stillasittande. Och det förstår ju alla, det är inget bra. Utan tränare skulle föreningslivet knappt finnas. Och utan tränare skulle svensk sport inte vara det är idag. Vi skulle inte få fram några Alexander Isak och Zlatan Ibrahimovic. Så med kampanjen Tack tränarna så vill Stadium hylla och tacka alla de här människorna. Och de har då instiftat ett tränarstipendium som vem som helst får skicka in ett bidrag till och nominera en tränare som förtjänar cred och för all del också ekonomisk stöttning. Så Stadium kommer att utse 3 stipendiater av alla de här inskickade bidragen. Och de här 3 vinnarna kommer att bli tilldelade ett stipendium på 50 000 kronor till sin respektive föreningsverksamhet. Så stipendiet går alltså inte till tränaren. Och vi önskar tillsammans med Stadium att ni börjar med att berätta om en egen tränare som ni vill hylla och varför, och sen nominerar den personen. Det är viktigt också att personerna kommer från föreningslivet, så det handlar alltså inte om en PT till exempel. Nu gör ni så att nästa tisdag då rattar ni in på Toto 5 och ni hittar den såklart där man hittar poddar i er vanliga poddapp. Vi hörs då, nu kör vi vidare med Toto.
I torsdag så spelade vi in samma kväll som Sverige hade förlorat borta mot Georgien och Spanien hade besegrat Grekland i Aten. Nästan på slutvissla drog vi igång den inspelningen. Idag så har vi låtit det gå en 12 timmar.
Det var bra ibland också. Timmar. Jag tycker det är roligt. Det blir 2 olika karaktärer på avsnitten. Jag till exempel landat i nu, det hade jag inte gjort igår när vi hade spelat in, att jag inte bryr mig speciellt mycket om VM i Qatar. Men det är vad landet heter.
Nej, men med lite distans här till förlusten i Sevilla igår, vad känner du? Vad tänker du så här ett halvdygn senare?
Det var ju någonting med det att Janne sa att vi liksom summerar de här 8 matcherna som vi har spelat. med att vi är 4 poäng bakom Spanien. Så visst, man kan prata om att vi sumpade det mot Grekland och liksom att matchen mot Georgien var det var matchen vi aldrig skulle ha förlorat, då hade den här matchen fått en helt annan karaktär. Man såg ju till exempel att Spanien var nojiga igår. Visst, det finns olika scenarier om Sverige hade gjort andra matcher, men nu gjorde vi det här gruppspelet och vi hamnar 4 poäng efter Spanien till slut. Ingen kan tycka att det spanska landslaget är sämre än Sverige. Vi behöver ha marginaler med oss i ett gruppspel när vi ska hamna före Spanien. Vi har inte marginalerna med oss. Vi gör också plattmatcher mot sämre motstånd. Då hamnar man där man hamnar. Så jag vet inte, jag har svårt att känna så här bitterhet och ilska efter det här kvalet. Däremot så såg jag att den första, i alla fall som jag har sett, första krönikan kom kring Jannes framtid igår. Jag tror att det var Olof Lund som skrev det, va? Det var Fotbollskanalen i alla fall som pushade ut att nu är det nog läge om vi missar VM att börja funta på Jannes framtid. Mm. Så ja, det börjar hända grejer här nu. Visst, vi har haft generationsväxlingar, stora spel har slutat som i somras då med alla 1000 ihopräknade landskamper, eller på säga, men i alla fall flera hundra. Ja, många som påpekar matchcoachningen och förväntar sig motorsåg här idag. Många som påpekar att vi inte har en plan B, där vi pratade om också att vi ska kanske i vissa matcher kunna gå ut som mot Jorgen borta och spela ett mer framtungt lag, att gå ifrån 4-4-2 och kanske vara lite mer 4-3-3. Och där finns det ju såklart, jag kan sitta här och prata en halvtimme med dig Gusten om att ha en plan B. Om vi skulle haft Janne eller Wettergren här skulle de ha sagt jättebra argument. Som...
Jävla prillan hade igår, Wettergren.
Ja, rejäl jävla prilla.
Det var nerver i den bakningen.
Ja, det var verkligen nerver i den bakningen. Men det, jag menar så här, du har ett landslag, du har inte speciellt mycket tid. Återigen, Allegri tog ett halvår på sig att spela in en ny spelmodell som sen liksom kunde implementeras på laget. Och då har han dem 5-6 dagar i veckan, eller 5-6 dagar i veckan, han har dem hela tiden. Tränar vad fan han vill. Och den tiden finns inte riktigt. Kanske bättre att skapa ett system som funkar och sen så använder du spelarna för att få en annan karaktär på taktiken. Det är skillnad om du har Claesson och Kulusevski, det är skillnad om du har Quaison eller Zlatan och så vidare och så vidare. Så jag vet inte. Jag tycker väl bara när jag summerar det här, eller så här, när jag sovit på saken, att Sverige är inte bättre än så här i det här kvalet. Och vi hamnar där vi hamnar.
Mm.
Kanske lite så här, fötterna på jorden, lite reality check. Janne haft, jag tror att Janne har överpresterat lite med spelarmaterialet under hela hans tid som förbundskapten. Så hon såklart blir cred till honom och hans stab. Men att vi kommer 2 efter Spanien, det är väl inget konstigt.
Nej, men vi brukar ju prata om att man ska kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Flera bollar i luften. Och jag har väl landat någonstans i att jag har 4 tankar i luften samtidigt när vi nu summerar detta ordinarie VM-kval. Nu återstår ju ett playoff och vi får se liksom vad det blir för slutbetyg på hela det här. Jag är ju en liksom människa och följare av detta fotbollslandslag som i grund och botten bara värderar kvalspel i hur de går. Mm. Gick vi till mästerskapet eller gick vi inte till mästerskapet? Och väl i mästerskapet så är jag någon som följer det här landslaget med en ledstjärna. Vann vi matcherna och gick vidare från gruppen och gick vi vidare från åttondelsfinalen eller kvartsfinalen eller gjorde vi det inte? VM 2018, ja, men när man väl åker ut mot England så kändes det som att vi fick ut jävligt mycket av det här laget. Det kanske inte fanns mer än en kvartsfinal i det här laget. Det var jävligt kul. Tack för showen. Vi slog ut både Holland och Italien på vägen dit. Det är svårt att hitta någonting att klaga på. Det var liksom högsta betyg på allt. Det är klart att bollarna kan studsa rätt och man kan få med sig marginaler och så slår man ut England och så är man i en semifinal och helt plötsligt är man 180 minuter från odödlighet. Men låt oss vara realistiska. Det var liksom en fullträff, 5+ på alla sätt och vis. Så finns det mästerskap där man kan vrida och vända på det här och kvalspel där man kan vrida och vända på det där. Men i slutet av dagen så vet vi alla att det handlar om resultat. Sen kan man absolut sitta och vrida och vända på prestationerna där bakom. Men vem fan kommer ihåg ta EM 2004 som det perfekta exemplet. Jättebra genom både kvalet dit, gruppspelet, herregud, och insatsen mot Holland i kvartsfinalen, fantastiskt. Men det slutade ju med att vi åkte ut i kvartsfinalen. Det blev ju ingenting mer än det. Jag hade ju hellre gått vidare på liksom rötmylla mot Holland och en jätteusel insats och varit i semifinal och kunnat göra en Grekland än att göra en jättebra insats men åka ut. Så där, det, liksom, det där fattar väl alla. Skitsamma. Alltså, en av mina tankar kring det här kvalspelet när vi nu sätter punkt efter 8 ordinarie omgångar, det är ju att vi gör ju det som kunde förväntas av oss. Alltså, vi tar den där andra platsen och när allting är över så var det ju inte speciellt nära att vi inte skulle bli sämst tvåa.
Nej.
Det är ju stabilt.
Vi har ju en bedrövlig höst, det är väl det.
Absolut, alltså, men man börjar med 6 poäng, inget snack, det är liksom så här, ja men bra.
Mm.
Det är tryggt och det är säkert och vi har aldrig panik.
Nej.
Det är snarare att vi sumpar bort en bragd eller en jättefin insats snarare än att vi får jaga liksom någon slags skamgräns.
Mm.
Så att vi gör ju det som krävs och du säger ju bra också, vad fan, när vi nu summerar kvalet så är vi tvåa bakom Spanien men vi har Grekland och de övriga lagen bakom oss. Ja, det är svårt att liksom säga icke godkänt eller det här var dåligt resultatmässigt. Men det är ju också så att vi med 45 minuter kvar av det här kvalet, med en halvlek kvar, så är vi ett mål ifrån att vinna gruppen.
Mm.
Och det är ju ett utgångsläge.
Det är ljusår ifrån henne.
Nej. Och det är ju ett utgångsläge som alla, alltså alla, hade tagit utan att blinka inför kvalet i mars, när det skulle dra igång. Är det någon som vill ha utgångsläget att med 45 minuter kvar borta mot Spanien i sista matchen, så är vi ett mål ifrån att vinna gruppen? Vem tar inte det läget? Men med det sagt så måste man ju kunna med facit i hand se tillbaka på liksom, ja men kvalet samling för samling, match för match. Vad hade vi egentligen för möjligheter att göra det här bättre?
Exakt.
Och då blir det ju surt. För det jag kände igår, kanske framförallt under matchen, det var ju att fy fan vad det här laget går att kryssa mot.
Ja.
Alltså det är svårt att slå Spanien borta. Men när man ser den där starten, när man ser den där bänken, när man ser spelare för spelare,
och
när man
ser också vet lite hur nojiga de är.
Ja, dels det, men också börja gå, det här är ett lag vi har mött 4 gånger senaste åren.
Ja.
Alltså vad fan, visst, borta mot Spanien i EM-kvalet. Första, du vet när Backe sa perfekt läge att möta Spanien här.
Ja, just det.
Efter ligasäsongen, ja. När det var total mangling. Ja, men då testade vi att nu ställer vi 10 man runt boxen här och köttar. Funkar inte.
Nej, det gör vi aldrig om.
Men sen dess har vi ju tagit steg. Ja, det gjorde vi väl lite halvt om i somras då i mästerskapet. I EM. När vi liksom...
Ja, okay.
I första halvlek i alla fall.
Mm.
Sen kan väl Alexander Isak trolla in någon boll där. Men herregud. Det var ju en pinne som... Så här, ja, vi får nog inte den här poängen jättemånga gånger om vi spelar om den här matchen 10 gånger.
Nej.
Hur som helst så kände jag i alla fall under matchen igår att... Ja, visst. Ingångsvärdet var ju annorlunda jämfört med om vi hade haft krysset att spela på. Då kanske Spanien hade skruvat på ännu högre och varit ännu mer desperata och forsat fram ännu mer. Men jag kände, alltså så här, nej, det här laget hade vi absolut kunnat lösa ett kryss emot kontrollerat, för att jag tycker Sverige är jävligt bra defensivt igår.
Mm.
Alltså jag tycker första halvlek är liksom, det är klart att Spanien äger boll och det men vi har högre utgångspositioner, vi har koll på dem, vi låter dem spela utanför. Vill de slå några inlägg, men gör det, vad fan.
Mm.
Vi har 2 gubbar mot Raúl de Tomás, alltså det är så här, det är ingen fara. Jag tycker Albin är jättebra på att liksom vara den där blocket mellan de offensiva leden och backlinjen. Och vi värderar, tycker jag, helt okej i när man ska utnyttja farten i kontringen och när det är läge att bromsa upp för att flytta upp och döda lite tid och få andas och vila på bollen. Och, nej men så här, det är bra. Men det var ju hela tiden där. Men vi måste också vinna.
Mm.
Så jag har liksom ingenting att klaga på i matchplanen och hur man genomför den.
Nej, och vi har lägena. Alltså, om man går in i matchen på detaljnivå,
ja,
så har vi Foppas läge. Och i andra halv Claes som kommer i ett bra läge får inte riktigt till det. Vi har något inspel.
Forsberg har också ett jätteläge i andra halvlek när han missar bollen.
Ja. Jätteläge också. Så jag menar så här, chansen fanns ju.
Ja.
Och kanske blev, alltså om man kollar på utfallet på matchen, på antal lägen Sverige, antal lägen Spanien, så tycker jag att vi fick nästan fler klara lägen än vad jag trodde vi skulle få på förhand.
Och håll med om att det var ju det jobbiga, för då blev ju den här torsken mot Jorgen ännu surare.
Ja.
För hade vi bara gjort 1-0 mot Jorgen första timmen, det pratade vi om väldigt länge i torsdags. Ja. Så att alla som har hört det avsnittet vet ju
megalägen.
Att så här, gör vi bara 1-0, då vinner vi den där matchen. Och hade vi bara vunnit den där matchen så hade man haft det där
men
krysset.
Men är det inte sådär, vi har inte marginalerna med oss. Så här, ska vi gå in i ett playoff 2 gånger 90 minuter, då gäller det att vi sätter de chanserna. Georgien första 60 minuter, Spanien för all del här, om vi skulle ställas mot ett, vadå, Portugal kan vi ställas mot, eller?
Ja, om det vill se illa här nu, i och med att Portugal är de kommer bli sidade.
Ja.
Där finns det inga liksom så här, om det här händer, då blir inte Portugal sidare.
Nej.
Portugal kommer bli sidare, vilket gör att, ja, det är ju verkligen
worst,
ett lag.
Worst case scenario, va?
Ja, men exakt. Alltså Portugal borta, ja, då, det är ju för fan som igår.
Du ville säga, då är det över.
Ja, men det är, ja, visst. Nej, men min fjärde då, liksom tanke, boll i luften jag håller, det är ju att i slutet av dagen, i slutet av det här kvalet, så har vi en samling med 2 matcher. Georgien borta, Spanien borta. Vi har jätteförutsättningar för att vinna gruppen. Det räcker med 4 poäng. Vi gör inga mål.
Nej.
Alltså 180 minuter eller 188 minuter med tilläggstid. Ja. Vi gör inga mål. Då kan vi sitta här och vrida och vända och pussla och prata matchplan och byten. Och vi gör inga mål.
Nej.
Vi har lägen. Över de här 2 matcherna så ska vi väl liksom så här, med en rimlig utdelning göra 4 mål. 3 mål i alla fall. Vi kan absolut göra 3 mål mot Georgien. 2 mål ska vi göra. Och mot Spanien igår. Jag såg också expected goal-siffran. Det var inte mycket mer än 0,5. Ja. Nej, det var inte så att Sverige brände 6 jättelägen eller att det var en repris av Georgien-matchen igår. Men de här matcherna, du får några lägen, du får några halvchanser. Du måste ju göra ett mål. Alltså det är ju, hur man än vrider och vänder på det, det är det i slutet handlar om. Vad fan, gör du inga mål? Det börjar och slutar med det. Ja. Gjorde vi några mål? Nej. Ja, men då så.
Men på detaljnivå då, om du skulle bryta ner det, nu har du haft dina 4 tankar. Det vart ju en het potatis och Frida gick ju på både Emil och Janne efter slutsignal igår och frågade kring bytet. Och Janne förstod ju direkt att det här kommer bli kritiserat. Den här frågan ställs direkt på vissla och snart är det presskonferens. Den såg jag inte, jag hörde inte journalisternas fråga där, men jag misstänker att den kom upp både liksom, 2 och 3 gånger.
Ja, han röt väl till.
Ja, det kan jag tänka mig att
han blev irriterad.
Ja, men det blev han inte riktigt mot Frida, utan där var han mer liksom lugn, nedtonad och menade på att jag kanske borde ha väntat 6-7 minuter. Det var Jannes take på det. Emil har inte spelat många 90 minuter i klubblaget och man märkte att bensinen var slut. Jag såg inte riktigt den soppatorsken på Emil Forsberg.
Nej.
Men det möjligt att det fanns där.
Ja, och sen så måste man...
Jag vet inte hur man värderar nyckelspelare, hur man värderar risk om man tar ut en spelare här och där, men det fanns ju en annan soppatorsk som var rätt tydlig på Emil Kraft, som man ändå försökte behålla kvar så länge som möjligt.
Där kändes det snarare som att han hade ont än soppatorsk.
Ja, okej. Ja, det är möjligt. Det är möjligt, men han var ju helt sänkt i alla fall. Det såg ut som att det var nära på att komma in en ambulans på planen, för han har sprungit ganska mycket också. Emil Forsberg för mig är ju liksom sån nyckelspelare för det här landslaget. Dessutom hade han ju faktiskt igår en bra match.
Verkligen.
Han hade väl en andra andning eller en tredje andning att komma in i, tänker jag. Så är det väl med idrottsmän. Och ett skott, för det räcker ju med det, ett skott, en passning eller en dribbling, hade någon tunnel där, du vet. Alltså en sån aktion i sig som räcker för att det ska bli mål med 20 minuter kvar. Dessutom slät han in de 2 tillsammans. Kan jag tänka mig inte hatar att spela med varandra i och med att jag tycker de passar varandra helt bra. Så det tycker jag var konstigt. Och återigen så tycker jag att det finns en svaghet i Jannes och Wettergrens sätt att liksom matchcoacha det här laget. Och det tycker jag har varit en röd tråd rakt igenom. Det kommer en del konstiga byten, en del sena byten. Framförallt sena skulle jag nog vilja säga, som jag har svårt att förstå och som jag efterhand inte liksom har hört. Då är de suttit här också och vi har tagit upp det, hört dem riktigt försvara heller, utan tvärtom då, kanske att de är självkritiska i efterhand och menar på att där kunde ha gjort det bättre. Och det är någonting, tycker jag, med alla tränare, alltså vissa är bättre matchcoach än andra, alltså just den här fingertoppkänslan i de viktiga matcherna. Det tycker jag inte de har.
Nej, alltså jag tycker att när det kommer till just matchcoachandet och när det kommer till byten och när det kommer till förändringar man ska göra, Alltså man måste ju förstå att Peter Wettergren och Jan Andersson, de kan inte liksom, de kan ju inte där och då i stunden utgå från vad man sen vet en halvtimme senare med facit i hand. Alltså de måste ju värdera det här i realtid. De måste
sett i förutsättningar, sett i allt de har sett i all, alltså, då följer alla spelare, så att allt de har sett i klubblag, träningar,
ja, men dels den fysiska statusen, men det jag framförallt tror handlade om byten
inte
igår.
Inte bara fysiska statusen, men mentalt kanske.
Absolut. Nej, jag tror att det många inte ser igår och det många missar och inte tänker på. Jag är helt övertygad om att byterna som Janne och Wettergren gör igår, kanske framförallt då Emil Forsberg-bytet, det är ju utifrån de defensiva aspekterna att vi håller på att tappa mark här. För det var ju en period, jag tycker Sverige kommer ut i andra halvlek helt okej, okay, och startar den bra. Men sen så börjar ju Spanien etablera ett tyngre bollinnehav, ett mer konstant tryck, och de kommer i våg efter våg. Och det är väldigt, väldigt tydligt att nu börjar det liksom osa katt, tycker jag. Alltså rent spelmässigt. Det är inte så att Robin Olsen får flaxa på mållinjen varannan minut. Men det är ju ett Spanien som snarare trycker på för 1-0 än att Sverige trycker på för 1-0. Jag tror att Janne och Wettergren i det läget värderar att vi måste orka stå pall här nu en kvart till för att sen gå för en forcering. Och jag är helt övertygad om
han pratade ganska tydligt om så här, vi gick in i forceringsfasen.
Ja. Och så säger han så här, ja, men Emil kanske hade orkat 6-7 minuter till. Men jag menar, Emil Forsberg, det är ju en i grund och botten offensivt lagd spelare. Det är en konstruktiv spelare. Det är en spelare som du nämner och alla andra vet. Han är på plan för att avgöra matcher genom att göra mål. Men i det här läget så är han ju en av de spelarna som kanske inte orkar ta de där stegen som Viktor Claesson orkar ta för att vi inte ska tappa matchen i 64. Jag tror att det är liksom det som är slagsida i Janne och Wettergrens beslut. Och jag håller med. Alltså att ta av Emil Forsberg i det läget tillsammans med Kulusevski och 10 minuter senare också ta av Alexander Isak, ja, då står vi ju inför avslutande 20 minuter med tre av våra bästa offensiva spelare som är av banan och som inte kan vara med i forceringsfasen. Det är ju ett jävla högt spel, men jag är helt övertygad om att bytet på Emil Forsberg, det handlar om att vi håller på och alltså nu hänger 1-0 Spanien i luften och då är det över. Då är det godnatt. Och det får inte ske nu.
Där finns ju också ett risktagande och det är en bedömning de måste göra. Okej, vi har kvar igen, yes, en större chans att göra mål.
Ja, exakt. Och det är det handlar om. Ja. Alltså det är ju en värdering. Det är jävligt otacksamt för att vi kan sitta här. Alla andra kan sitta där. Hur blev det? Svart på vitt. Ja. Ja, det här var jävla idiotiskt. Det här var dåligt matchcoachat.
Ja, men så här, raka byten. Där får han ju ganska mycket skit av, ja, av, ja, men, det svenska folket.
Och Janne sa ju själv, det tycker jag, alltså så här, han är ju bra, jävligt avväpnande i de situationerna. I Fridas intervju då igår så säger han ju så här, jag brukar få skit för att jag byter för sent. Nu får jag väl skit för att jag byter för tid. Alltså det, ja, det är ju så jävla svårt att sätta matchavgörande byten så att alla ställer sig upp och applåderar och jublar. Fy fan vad bra matchcoach.
Det är enda gången innan man vinner matchen.
Ja, men det är ju så. Jag vill jag vara tydlig med. Jag försvarar inte bytet. Jag tycker också att Janne spelar högt där. Jag tycker jag tycker att han värderar det fel. Jag försöker bara liksom bryta ner hur han tänker.
Ja, nyanserar det, för det finns ju många nyanser i det här. Det är inte svart eller vitt. Men de raka bytena, det jag menar med det är att han byter offensiva spelare med offensiva spelare.
Ja.
Alltså han byter mittfältare mot mittfältare. Han ändrar inte balansen i laget. Nej. Vi blir inte mer framtunga. Vi blir annorlunda. Och det är vi får in andra karaktärer.
Och det är där nästa steg i det här kickar in. För det är där jag tycker att det blir fel. För att han gör de där två byterna. Jag måste liksom försöka förstå det som att okej, okay, vi håller på att tappa den här matchen nu. Nu håller Spanien på att komma igenom på våran vänsterkant alldeles för ofta. Jag behöver lungor. Jag behöver någon som sliter. Jag behöver någon som tar de där första 5-10 stegen. Utan att någonting liksom spricker här. Jag flyttar över Viktor Claesson. Jag sätter in Mattias Svanberg ute på högerkanten. Lunga, lunga, lunga. Stå pall. Håll den här nollan 10 minuter till. 15 minuter till. Sen går vi in i forceringsfas. Sen är det vi som kommer börja gå för det. Spanien vet att vi går vidare på kryss. De kommer inte hålla på och bjuda på någonting. Utan de kommer dra sig tillbaka. Det måste man utgå från är tankarna med bytena han gör. Men när han då lyckas... För det hoppas jag folk ser också. Viktor Claesson gör ju ett hästjobb på vänsterkanten när han liksom, det är ju ingen Emil Forsberg. Han gör ju inte vad han gör med bollen och bryter in och går på skott och kanske lägger den där sista avgörande passen i samma utsträckning som Emil Forsberg gör. Men han tar ju det där jobbet och vi bromsar ju upp den spanska liksom, ja men, att de drar åt skruvstädet. Det lyckas man ju med, tycker jag. Från att det här dubbelbytet görs i 10, 13, 14 minuter till. Det som sen sker är ju det som jag tycker blir fel. Förmodligen många andra också. Då tar man ut Isak, man tar in Zlatan. Det är också ett rakt byte på väldigt många sätt och vis. Stora skillnaden är ju att man får in en helt annan typ av anfallare kontra vem man byter av.
Ja, och det är ju forceringsfasen som man pratar om. Så precis. Har de Zlatan där som kan skicka långt och brösta ner.
Och det är det som inte sker. En gång så sätter man upp en liksom, lyra. Jag tror att det är Robin Olsen som bara liksom, får dunka iväg den. Alltså, det är ju vantar runt om. Han får ner den, man kan etablera lite tryck. Men sen är det ju liksom, det är för dålig kvalitet på inläggen. De inläggen som har viss kvalitet på sig går inte mot Zlatan. Och det finns liksom inte det här konsekventa mönstret i att nu ska vi göra så här. Och jag tycker Kim Källström sa det väldigt bra i studion efteråt. Att man behöver ju också skicka en signal. Att lyfta upp en mittback, inte bara för spelarna i sitt eget lag, utan också till motståndarna. Nu börjar vi riska, nu börjar vi chansa. Och det blev jag besviken på igår, sista kvarten. Vi har ju ingenting att förlora.
Nej.
Alltså det står 0-0, vi är tvåa. Så vi har ingenting att förlora.
Visa lite mer desperation.
Ja, men det spelar väl ingen roll om vi torskar den här matchen med 3-0.
Nej.
Alltså vad fan, nu går vi för det. Men det som är surt är att när Spanien gör 1-0, sent, så har vi inte gått för det.
Nej.
Och det är ju det man blir irriterad på. Sen kan jag bli galen på, alltså, jag fattar att det är en omställning ryggmärgsmässigt att man står där när man känner att det är offside, man kanske känner att man är på linjen, att man står med en hand upp och vinkar. Men de här spelarna har spelat med VAR ett par år nu.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alltså nu får de, man måste väl kunna ha lärt sig att vid det här laget så kommer målet bli bortdömt för offside, om det är offside.
Exakt.
Det kan VAR ta. Så då får man fan inte stå med en hand upp och bara titta på när Morata lobbar in den. Alltså där är det bara liksom lubba dit med
någon
allt
slags mental trötthet kan jag se i det.
Jag vet inte, jag tyckte bara var så jävla, det var så jävla ovärdigt bara. Det var så jävla
sen
ovärdigt.
Sen är ju målet
bara.
Varier. Jag tror inte, alltså det är ett skott. Han räddar upp den i ribban. Morata är lite hetare än de svenska försvararna. Jag menar, han tar ju lite extra tid på sig. Om de svenska mittbackarna blir det framförallt, men backarna hade varit lite mer på tå, så hade han smält in den här på ett också.
Jo, absolut, här, kanske. Men det blir
de
också
mål
så här,
oavsett. Ja. Det är nog de mål oavsett. Men jag tror inte Sverige pallar forceringen. Jag tror inte vi orkar forceringen. Jag tror inte det finns i oss i det läget.
Att bromsa Morata menar du? Eller att stoppa honom?
Nej, totalt sett alltså, i den forceringen. Jag tror inte vi har den i oss.
Nej,
alltså,
där håller jag inte
efter
med.
Efter förlusten mot Grekland, Georgien och så vidare. Alltså, så här, självförtroendet är inte med oss i den forceringsfasen. Jag vet inte. Det
nej, självförtroendet är inte med, absolut inte. Men jag tycker heller inte försöken är med heller. Alltså jag tycker inte, det finns inga framflyttade positioner, det finns ingen mittback man lyfter upp, det finns ingen liksom, nu skyfflar vi långt på Zlatan och det är liksom planen här. Gräv fram någonting från smulorna som kommer ner runt Zlatan. Zlatan som för övrigt då är avstängd i playoff-semifinalen.
Oerhört märklig situation.
Jag tycker inte den är märklig överhuvudtaget, det är dunderrött. Jag fattar inte hur VAR inte säger till Brysch. Det där är, alltså, jag är ledsen, men det där är rött kort.
Visst, försöker Zlatan få det till att han får en knuff,
ja, visst, va? Ja, visst.
Så han vänder sig om, för jag letar.
Som att visa så här,
jag kollar alla reprisbilder och bara letar efter knuffen. Där var en knuff. Ja. För den där nacken, alltså, hade det inte varit en elitidrottsman, då hade det ju varit whiplash. Det hade varit nackkrag idag, det kanske är i alla fall. Ja. Men det är en rejäl jävla smäll han trycker dit.
Ja, det är, alltså, jag tycker
det är konstig brinning.
Nu spelar det inte så stor roll rent, alltså, konsekvensmässigt.
Nej.
Alltså, han hade nog inte fått mer än en match. Nu missar han semifinalen ändå. Så att straffet blev ju vad det blev. Mm. Vi torskade matchen igår ändå. Men jag, när jag såg reprisen. Mm. Alltså det där är
jätterött. Ja,
tyvärr, han tappar skalle. Alltså,
men vad är han tappar?
Jag vet inte. Aspilicueta också.
Ja, Aspilicueta. Han har ju inte gjort någonting. Nej. För annars var det ju många duster verbala mellan Albin Ekdal och Busquets. Tänkte du på det? Det var alltid de två som hamnade i någon slags ordväxling kring frisparkar och i den situationen också. Då var det de två som pratade med varandra. Mm. Jag vet inte var den kom ifrån.
Men nej, men jag upplevde det som att Busquets var hela tiden
han
där för att påverka Brysch.
Ja, exakt. Och,
och Albin var där som en motpol att nyansera upp. Ja, då, han har den rutinen.
Och då gillar jag det. Ja. Då gillar jag det. Han balanserade upp det så att inte spanjorerna och Busquets fick Brysch med sig.
Ja. Men hur som helst, jag tyckte det var dunderrätt på Zlatan. Det blev varning, han är avstängd. Det alltså, är superonödigt. Jag gillade det. Det kändes som liksom så här, alltså, vi satt ju senaste avsnittet och liksom, var är den gamla Zlatan? Var det liksom var
det
killer? Ja, det kanske hänger ihop. Men den där biten är inte det man saknar. Det jag saknar däremot, det skedde igår igen. Oh, han får ju ett läge där han kan smacka på med vänstern på volley. Väljer du att ta någon bredsida inåt bara? Ja. Blir misslyckad.
Alltså det är inte ett dumt beslut. För även försvarande spelare rusar ju mot mål. Så han kan ta på vilket ben som helst när han försöker lägga in den där. Plus att han får en liten felträff. Han vill ha den lite hårdare in. Och då är ju sannolikheten ganska stor att den bollen går in.
Ja.
Men absolut, jag är med det. Ofta den gamla Zlatan söker ju kassen där när det är 10 minuter kvar och man får läget.
Nej, men så att för att summera själva liksom matchcoachandet och byterna och andra halvlek så tycker jag att man måste kunna liksom förstå och se varför de görs. Men i det också tycka att nu jävlar spelar man högt för att man tar ut sin bästa spelare. Inte bara liksom kanske objektivt, om man nu tycker Emil Forsberg är det. Han är väl absolut en av de 2-3 bästa i laget. Men definitivt en spelare som har varit farligast under matchen. Och som är het och som faktiskt inte såg speciellt sliten ut. Och det säger han ju själv efteråt också. Att nej, men jag var inte sliten eller jag hade ingen känning eller någonting sånt där. Men i och med att man bromsar den spanska forceringen, man kanske liksom motar 1-0 i grind, så får man ju också ge det till Janne och Wettergren att de har koll på vad de gör. Men utifrån det så trodde jag att när klockan slår 75, då är det Sverige som kommer visa någon desperation, för det finns ingenting kvar att förlora. Nu är det 15 minuter. Hellre att vi släpper in 1-0 Spanien i 78:e. För att vi liksom påtagligt har börjat bjuda på lite ytor. För att vi är en man kort i backlinjen.
Men någon slags mentalitet där i slutet som man vill se är annorlunda.
Än att klockan tickar hela vägen till 86 och Spanien får göra 1-0. Och man känner, har vi ett avslut överhuvudtaget senaste 20
minuterna?
Och
Janne pratar om att vi var ju precis på väg in i forceringsfasen. Den borde väl ha börjat tidigare.
Ja, det kan jag tycka. Och, ja, men, alltså, det är ju svårt med Zlatan. Alltså, när man har en sån liksom spelare som har både spetsegenskaper men för med sig en respekt hos motståndarna, och det finns liksom en kvalitet. Han sitter på bänken, nu kommer han in 17-18 kvar av ordinarie tid. Fan, alltså jag kan tycka att Zlatan ska ju spela med Emil Forsberg.
Mm. Det är precis så jag känner också. Alltså
han ska spela med.
De har också ett kombinationsspel ihop på vanliga passningar. Alltså så här, då utnyttjar man Zlatan till max, och jag tror också man utnyttjar Emil Forsberg till max. Att hitta ett kombinationsspel de emellan som jag inte riktigt tycker har funkat med Alexander Isak framförallt.
Nej.
Och Emil Forsberg till 100%. Så igår är det väl lite att han hamnar ur balans i några situationer, Isak, när han möter och Forsberg kommer och sådär. Men där vet man ju att Zlatan vinner ju alla de bollarna felvänd, även de låga. Och kan spela vidare. Så det saknade jag jättemycket igår. Om vi nu ska gå in i en forceringsfas, då hade jag gärna gjort det med Emil Forsberg. Även en slutkörd Emil Forsberg. Och för min del så tycker jag att man kan ha ett större risktagande. Man kan faktiskt vara mer framåtlutad. Du behöver inte byta rakt. Du kan ha kvar Emil Forsberg på planen och ändå ta in en offensiv spelare.
Mm.
Jag tror man är tvungen att göra det igår för att, på tal om att skicka signaler, skicka upp mittback, det är en signal. Men att göra ett offensivt byte, det är en jävligt tydlig signal. Och då händer det väldigt mycket med laget också.
Sen tycker jag, precis innan Spanien gör 1-0 så byter man ju ut Emil Kraft, sätter in Martin Olsson. Och det är ju en...
Det är ett forcerat byte också.
Ja, absolut. Men det är ju också en vänsterback som ersätter en högerback. Men då upplevde jag att okej, tanken här är väl att vi går ner på någon slags treback och så trycker man upp
Augustinsson. Eller,
ja, alltså att det blir liksom vingar. Ja. Men jag fattar också, Martin Olsson är väl på plan i en minut innan Morata gör 1-0, så att det går ju väldigt mycket luft ur och det blir pyspunka på det. Jag tror ingen tror på att men vi vänder nog 1-0 till 2-1 sista fem här nu. Men det är ju också, jag vet inte, det är ju återigen tycker jag med Zlatan på plan en uppenbar avsaknad av utnyttjande av hans spetsegenskaper. Mm. Inga inlägg, det är liksom inga snöflingor som han får droppa ner.
Bara Zlatan på planen i sig går ju också att diskutera på, alltså går att nyansera. Alltså, är man svart eller vit så kan man ju prata om att nej, men då blir det fel balans i truppen, vi är inte vana att spela i spelet. Det kan ju ha att göra med att Sverige inte har lirat med Zlatan och att vi inte är vana att skicka de bollarna, utan att i Jan Anderssons svenska landslags DNA så finns inte det spelet i sig. Vi behöver fler matcher, vi behöver träna på det på alltså mer kontinuerligt och över längre tid för att det ska funka.
Ja, och när det kommer till anfallspar då, alltså Zlatan ska spela med Quaison längst fram mot ett lag som inte behöver bjuda på en enda meter bakom sig. Ja, men då blir det ju ännu viktigare att man också känner varandra i någon slags kombinationsspel, att man hittar varandra på små ytor, att man, ja, men, och den utvecklingen kan ju gå fort. Det har man ju sett på Alexander Isak Kulusevski som anfallspar, inte minst. Men Zlatan Quaison, ja, men det blir ju sånt jävla otacksamt. Liksom, jag vet inte om Quaison kommer till överhuvudtaget en enda gång, och det blir en otacksam roll för honom att ta också mot ett överbefolkat straffområde.
Ja, absolut. Så vet jag inte hur mycket vi ska väga in att Spanien på hemmaplan är ganska bra lag. Alltså jag gillar ju lag som lider och kan lida sig till segrar. Hur mycket får de lida igår? Hur mycket sätts de på prov? Ja, där hade du och jag och säkert hela Sverige önskat att vi hade satt dem på fler prov. Men jag tror ändå liksom, med en bra målvakt, med riktigt bra mittbackar, så tror jag att vi, alltså, Spela om de där 20 minuterna alldeles oavsett vad det gör för byten, så klarar Spanien av det kanske 7 av 10 gånger.
Sen tycker jag att det blir ju en stilstudie igår över 94 minuter. Hur oerhört mycket skickligare alla spanska spelare är än de svenska spelarna. Alltså det finns tekniska skillnader mellan de här. Några av våra bästa spelare, ja, men man missar någon nedtagning här, man missar en passning där, man skyfflar ut bollen över sidlinjen i ett hyfsat opressat läge, man blir uppkäkad i pressen. Alltså spanjorerna, de har ju sånt bolltempo, sån fart på grejerna, och de vet exakt när de ska använda en touch, när de ska använda två touch, när de vet, ja, här kan jag vända vänster, här kan jag vända höger, här kommer han, jag sätter den blint. Det är sån jävla kvalitet på grejerna. Och det blir också såklart en jävla skillnad. Jag tycker också, alltså, Backe var ju inne på det igår under matchen också, att Spanien är ju många gånger inte ens intresserad av att utnyttja kontringsmöjligheterna och tillfällena som ges. Alltså de går inte iväg på maxfart och sätter den i djupet och trycker ifrån i sprints, utan de bromsar ju hellre upp, vänder om, tar ett varv till. Och det tror jag också är liksom jävligt mentalt dränerande för motståndarna, att du måste ta löpet tillbaka. Men så måste du stanna upp och så ska du få jaga bollen i en och en halv minut till. Och de är så jävla trygga i det. Och så vet du att okej, när får vi nästa läge att bryta den här? För en kontring, ja visst, det kan bli farligt. Men de spelar också med en högre risk att man ganska så snabbt kan återerövra bollen. Och i alla fall liksom få äga den. Så att, jag håller med. Man får heller inte glömma bort att det är Spanien som man möter på bortaplan i ett läge där de inte får förlora. Jag tycker Emil Forsberg förtjänar cred. Som i intervjun med Frida efteråt inte liksom, ja men, säger någonting som förvärrar Jannes situation. Som inte liksom
han har det lite tufft att hålla in känslorna.
Men det är väl klart.
Alltså, det ska såhär, fan, han ju ha. Men...
Såklart, men ingen kan ju göra någonting på Emil Forsbergs intervju som slår tillbaka på läget i truppen, som slår tillbaka på Janne, som på något sätt förvärrar någon situation. Och här måste man ju anta att Emil Forsberg har lärt sig av den där Rumänien-matchen för, vad är det, 2,5-3 år sedan, när han byttes ut och han lämnade samlingen och det pratades om att ja, men det var ljumskarna, men det var det nog inte. Och varför åkte i sådana fall Wettergren ner till Tyskland någon vecka senare för att prata ut med Forsberg? Och, alltså det vart ju jävligt liksom, ja, men stormigt och stökigt och någonting som kanske för något gott med sig, för att jag tror att Janne och Forsberg har gått vidare stärkta ur det där.
Definitivt.
Men jag tror också att det där hade han med sig igår. Att det är inte läge här nu att på något sätt pysa ut att jag fattar inte varför jag blev utbytt. Jag kände att
alla fattar det ändå.
Exakt. Jag tyckte det var väldigt stort och bra och viktigt i stunden, i och med att nu går vi ju in.
Men det visar väl liksom att vi är enade.
Precis.
Det är väl det gör.
Och det hade väl varit en sak ifall vi på slutsignal igår hade sumpat VM. Nu är det över. Nu drar det igång igen om ett år. Ja, men då kan man väl pysa ur sig liksom, vad man egentligen tycker och tänker och kanske ja, men, inte prata så jävla mycket mellan raden utan faktiskt vara ganska konkret. Nu är det ju ändå så att vi ska in i ett playoff. Nu behöver vi ju alla liksom, procent vi bara kan kraftsamla och ha i vår ringhörna. Vi behöver ju absolut inte att en av våra bästa spelare öppet kritiserar Janne eller kastar in ett V-trä i brasan så att Janne ska få liksom brottas med det där ännu mer. Så att, det tyckte jag var bra och jävligt liksom imponerande av Emil Forsberg att hålla sig kylig och kall där och säga allting rätt. Mm. Även fast man såklart som du och jag och väldigt många andra förstår att han nog stod där och kände varför i helvete byttes jag ut. Mm.
Vi är äntligen igen sponsrade av Flowlife. Hörrni, varmt välkomna tillbaka ner i Toto-båten. Ni vet Flowlife, va? Som utvecklar innovativa massage-, tränings- och återhämtningsprodukter för såväl atlet som allmänhet. Flowlife, ja, de värdesätter såklart kvalitet, långsiktighet, funktionalitet, hållbarhet samt personlig och professionell utveckling. De satsar nu internationellt och därför har de bytt från .se till .com. Så det ni gör nu när ni hör det här, det är bara att gå in på flowlife.com och kika in alla deras produkter. De är numera också officiell leverantör till flertalet allsvenska toppklubbar. Känn bara på detta. AIK, Djurgården, Elfsborg, BK Häcken. Och i kundlistan finns också AC Milan och Le Bleu. Allé Le Bleu! Allé Le Bleu! Allé Le Bleu! Nu har de en nylanserad massagepistol i form av Flow Gun Go som är uppdaterad med flera slag, nya massagehuvuden samt trycksensorer med ljusindikator. Koden TOTOFLOW20 ger 20% rabatt på hela köpet. Man går helt enkelt in på flowlife.com. Koden är TOTOFLOW20. Perfekt nu inför julen. Jag kommer ge bort den. Jag vet att hon inte lyssnar. Pappa säger ingenting till mamma i julklapp. Hon har lite problem med ryggen. Hon är perfekt att ha med sig på resor. Och mina föräldrar som gillar att övernatta weekends och så vidare. Perfekt att bara liksom ladda igång Flow Gun Go. Så passa på nu när koden finns. TOTOFLOW20, 20% rabatt. Vi säger stort tack. Ciao.
Det om matchen i Sevilla igår, känner jag. Mm-hmm. Eller har du något mer du vill få
av bröstet? Nej, alltså jag tycker nu blir det ju mer nyanserat i och med att vi har sovit på det och blickar framåt. Men,
och att torska bort mot Spanien är inte att torska bort mot Georgien. Alltså det finns inte den här...
Och det viktigaste av allt att ta med sig här att det är ett jävla piss-VM i Qatar under vintern. Så att fan, vi behöver inte jaga upp oss jävla mycket. Vi har Kalle Halvardsson samtidigt. Han ska gå ut och chocka folk med någon ny superträning. Om man inte har kört på en kossa eller liknande.
På tal om att chocka folk, fan vad imponerande och oväntat det var igår att Serbien vänder och vinner borta mot Portugal.
Ja, men när Portugal gör 1-0 på hemmaplan mot Serbien,
efter då vet man
ju
så att
då brinner ju snart någon jävla serb. Och så ryker ett ben och så kommer ett rött i 60 minuter, ja, ja. Och det är 2-0 Portugal. Men jävlar, det har hänt något där. Ja. Med Serbien. De går obesegrade genom gruppspelet 6-2-0 då.
Och de som har lyssnat på den här podden i många år vet ju att jag har ju en soft spot för serberna. Kungarna av Balkan. Det är någonting med Serbien som får dem att liksom stå över kroaterna, bosnierna, slovenerna och albanerna.
Då lägger du inte in några politiska värderingar överhuvudtaget, utan det är bara magkänsla du har, eller hur Gusten? För att vi ska verkligen undvika att
ge oss in där.
Ge oss in i någon slags betygssättning på de balkiska länderna, på Balkanländerna. Där går inte jag in, där säger jag noll. Jag säger ingenting här.
Fan, oväntat ändå. Du brukar ju inte dra dig för att säga precis vad du tycker och tänker.
Jag har för många vänner som lyssnar på den här podcasten som är serber, kroater, bosnier, albaner och så vidare. Så jag säger absolut ingenting.
Ja, nej, men då,
däremot så då mina serbiska vänner är jag glada för. Ja, jag har inga portugisiska vänner. Jag har fan ingen portugis som jag känner.
David Neves är väl halvportugis?
Just, han är halvportugis. Men har han så starka känslor till det portugisiska?
Säga, är vi egentligen vänner?
Går också ifrågasätta. Nej då, det är klart vi är. Men,
nej, då står jag för i alla fall att jag tycker att Serbien är mäktigare än alla andra.
Hade Portugal vunnit igår så hade det max varit något sms mellan mig och Neves. Mm. 20 sms mellan...
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Serbpolare.
Ja. Jag tycker i alla fall att Serbien förtjänar den här VM-platsen å det grövsta. Man har ju liksom gnuggat på i skuggan av Kroatien senaste åren. Och man hade ju en generation spelare som kanske inte fick ut max, men nu känns det som att i grevens tid så får liksom Dusan Tadic vara den spelare som han var meant to be, ihop med då, det går väl att kategorisera in Aleksandar Mitrovic där också. Alltså, man hade ju enorma förväntningar på Mitrovic för några år sedan. Det kändes lite som att men det kanske inte blev så mycket mer än ett Fulham som är lite jojo-lag mellan Championship och Premier League. Och varje gång man ser honom i Premier League så har han fler dåliga matcher än bra matcher. Men när han är i Championship, då gör han sina 25-28 mål på en hel säsong. Är med och tar upp Fulham och så blir det samma visa igen. Men att det är något kilo för mycket, att det blir lite liksom, det här kommer inte gå i en fotboll som går allt snabbare. Utan det kanske snarare är Dusan Vlahovic som är Serbiens framtid. Det känns nu som att Serbien får en perfect storm av det nya i form av Vlahovic och det som skulle varit då i Mitrovic, kanske framförallt, och Dusan Tadic. Jag gläds åt Serbien här. Jag tycker att deras offensiv, deras fotboll de har spelat, det är ju verkligen inte någon liksom så här, Lars Lagerbäck har ridit in och satt försvarsspelet och man har krigat in 1-0-segrar, utan det är ett offensivt Serbien, och igår, herregud, man förtjänar ju den där segern till 100%. Man går ju verkligen för det, och igår så tycker jag verkligen man får den perfekta pricken över iet som en slutdemonstration i det här kvalet, att ja, över det här året så har vi varit bättre än Portugal, bättre än alla andra, och vi ska vara i det här VM-et. Och vi kommer inte åka dit som någon jävla liksom så här, gud vad kul att vara här bara. Utan jag tror att Serbien känner att Kroatien, de kunde gå till VM-final för 3 år sedan. Mm. Varför skulle inte vi kunna liksom göra någonting liknande? Jag säger inte att de kommer göra det, men jag tror att de går dit med den känslan.
Exakt, och på tal om risktagande och att vi gör raka byten, så gör ju Stojkovic, det vill säga förbundskaptenen i Serbien, byte i paus på Godel som är mitt mot Mitrovic. Så då har Vlahovic och Mitrovic på plan. Visst, det är långt kvar, men det är fortfarande forceringsfas de sista 5 minuterna. Då tar han in Luka Jovic också mot vänsterytter. Så han avslutar den här matchen med Luka Jovic, Vlahovic och Mitrovic. Mm. Och men framförallt redan i 45:e minuten så visar han Portugal och det serbiska laget att, vet ni vad, nu har vi 45 minuter kvar här, nu går vi för det. Det blir en jätteskev balans, såklart. Det blir en stor balansskillnad i det serbiska laget. Men den signalen kan ju vara helt avgörande. Nu kommer målet precis i slutskedet, men ändå.
Jag vill bara addera till den grupp av spelare som jag verkligen liksom gillar och som jag tycker personifierar det här serbiska landslaget, att Sergej Milinkovic-Savic är ju liksom den perfekta spelaren emellan det nya och det gamla. Mm. Alltså han är ju i sin prime, åldersmässigt. Och sen var det säkert många som, när han gjorde den där otroliga säsongen i Lazio för, vad är det, 3 år sedan, tänkte att här finns det nog både randiga italienska lag men kanske ännu större uppgifter, Real Madrid och Premier League och vad det nu skulle vara. Vi får väl se om han blir Lazio trogen i flera år till.
Han är ju bara 26.
Ja, men det är väl absolut prime.
Ja, ja, exakt. Alltså, han är ju bara 26. Ja. Så att, jag menar så här, det är ju perfekt egentligen att ta honom nästa sommar.
Exakt. Och jag menar, ställer man då de spelarna, spelare för spelare, mot, du kan nog ställa upp ganska många europeiska landslag som inte sköljer den kvartetten av banan. Nej. Alltså Dusan Tadic, Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Vlahovic och Aleksandar Mitrović.
Det är
starka papper.
Det är riktigt,
det är riktigt starka papper.
Ja, det är det.
Nej, så en häftig serbisk VM-plats som säkrades borta mot Portugal igår. En annan notering jag gjorde från VM-kvalhelgen, det var, jag vet inte om du såg, Englands mangling av Albanien.
Jo.
Nej, men det var ju 5-0, va? Och klang och jubel i första halvlek, och när allt var över så hade Kane gjort hattrick och det var någon bicykleta. Och... Nej, det var klassskillnad på Wembley. Herregud. Men det gick ju liksom inte att landa i någonting annat än att Harry Maguire, miljardmannen, eller vad var det? 80 miljoner pund. Ja. 900 miljoner kronor. Ja. Lagkaptenen i Manchester United, som har varit själva symbolen för Ole Gunnar Solskjärs krackelerande koloss till klubb som har stått för en helt klappusel säsongsinledning. Han gör mål, och vad gör han? Händerna bakom öronen. Det har varit lite snack, va? Ja, det har varit lite surra, va? Att jag skulle ha gjort någon slags dålig tid här på fotbollsplanerna. Va? Vad säger ni nu då? Pyts mot Albanien. Få höra er bua nu. Nej, men alltså det är så insiktslöst att jag blev så jävla provocerad när jag såg det. Jag har ju skojat lite om det här, och då får man ju backa bandet några år till då. Marcus Bergs långa måltorka i landslaget, och Alexander Axén kritiserade honom i studion, och sen så gör han väl mål mot typ Luxemburg i någon 8-0-seger, och då sätter han händerna bakom öronen, och det har varit lite snack, sa han efteråt. Det tyckte vi var kul för att så här, bryta den där måltorkan mot Luxemburg i en 8-0-seger.
Visst.
Det kanske inte är då man liksom fäller ut elefantörnen och säger, vad säger ni nu då? Nej. Det är ju ingenting jämfört med den här situationen. Alltså att Harry Maguire inte förstår att göra mål mot Albanien i en stendöd VM-kvalmatch där det egentligen är liksom, ja, men det är väl 4 divisioner mellan England och Albanien en sån här kväll på Wembley. Du kan inte göra mål mot ett sånt lag och tro att så, det har varit lite snack, va? Nej. Men här ser ni vad jag går för. Det är så jävla provocerad blev jag.
Nej. Men jag tänker så här, som avslutning och någon slags framåtblick. Det är många som funderar kring de här lagen som vi kan möta. Har du något drömmotstånd? Nu är inte allting klart, det ska ju sägas också. Alltså Finland vet vi inte, de går en tuff batalj mot Frankrike samtidigt som Ukraina borde vinna mot ett avsågat, totalt utcheckat Bosnien, vad det verkar. Vill man ha Finland, vill man ha Ukraina, vill ha Wales? Vad vill du ha där egentligen? Om du får drömma. Det vi vet är att Makedonien är där, eller hur?
Mm, yes.
Vi tror att Polen går dit. Ryssland kan vi möta. Då Turkiet, Norge, där har vi ingen jävla aning vad som händer. Men säg att det blir Turkiet.
Nej, men drömmen är väl Skottland. Nordmakedonien, Skottland eller Finland.
Mm. Och då tar jag Nordmakedonien.
Ja, alltså det till att börja med så skiter jag i motstånd. Det viktiga är
Portugal,
att vi blir sidade. Nej, men att vi blir sidade vi och får hemmaplansfördelen. Dels lagen vi
men
slipper.
Men kan vi ställas mot Portugal i final sen då?
Ja.
Ja, exakt. Absolut. Så det kan ju fortfarande hända sen.
Jo, men vad fan...
Alltså, massa lottningar och det är 90 minuters matcher och fy fan.
Jag tar ju hellre Portugal i en final.
Vet du vad, Gusten? Det är lika bra att vi alla går in med inställningen att det är över nu. Mm. Och att det är ett jävla skit-VM. Och så blickar vi mot andra roliga fotbollshändelser.
Ja, det blir som sagt en spännande upplösning på det här VM-kvalet sett ur ett svenskt playoff. Perspektiv, lottning alltså 26 november. Vi tar väl ner avslutningen på VM-kvalet på onsdag tillsammans med Kristoffer Svanemar som har kommenterat en hel del matcher här under hösten. Och inte minst då Italien, Europamästarna. Jag skulle vilja avsluta den här episoden med att bara uppdatera våra lyssnare på det här som skett i PSG:s damlag. Mm. Har du noterat det?
Ja, absolut. Jag ska ju efter detta om ett par timmar spela in första avsnittet av Toto Fam som vi släpper tisdag.
Har du bestämt dig hur du ska, ja, exakt, hur du ska uttalas?
Jag har två timmar på mig.
För det är ju liksom alltså, det franska uttalet är ju fam. Mm. Men det blir ju liksom det kommer skeva. Mm. Det kommer störa många.
Så man läser det alltså, så ser det ju jättefint ut. Mm. Det är lite franskt, det är lite härligt, det är lite royal, grön, logga och sådär. Sen vet jag inte, vi får se. Vi ska ringa upp alla möjliga olika stjärnor och jag, Petronella och Robin Bylund ska faktiskt vara med på länk. Han jobbar med damfotbollen, det är inte så många som känner till Liverpool-supporten. Vi ska göra det och då ska vi såklart grotta i det. Jag har lite källor på vad som har hänt och sådär också. Men alltså så här, dra storyn kort.
I mean, många känner säkert till storyn om Tanya Harding, konståkerskan som något OS runt 90.
Tidig 90.
Någonstans där va? Ja. Om det var Lillehammer eller var det...
Mm. Exakt.
Som då lejde två gubbar va?
Ja, exakt.
Att med baseballträ sopa på hennes värsta konkurrent om guldet. Mm. Bara banka på benen så att hon inte kunde stå på ett par griller.
Det finns massa dokumentärer att lyssna på.
Och det här uppdagades ju. Ja. Och hon straffades och det var ju för jävligt. Alltså och det är ju helt sjukt. Alltså någonstans så kan jag förstå idrottare som trycker i sig ett otillåtet preparat. Mm. Alltså jag kan förstå att man hamnar där. Mm. Försvarar inte, jag uppmuntrar inte, men jag kan fatta att man liksom hamnar där, i synnerhet i de här sporterna, där man nog ser så jävla mycket tveksamheter på sina konkurrenter och överlag. Alltså man vet hur det går till. Man vet att det här går, alltså så här, alla lever på någon slags gräns. Alla balanserar på rätt sida om vad man faktiskt får använda och inte och i vilka sammanhang. Och, i den här tävlingen så får man använda det här men inte i det här. Och om man använder det här men slutar med den här tidsfristen innan tävlingen, då är det lugnt. Men, du, så här, det där är ju en jävla gyttja av preparat. Så att liksom, jag fattar att några liksom, till slut hamnar där. Mm.
Men att leja
någon för att liksom fysiskt eliminera sin konkurrent, det är...
Tonya Harding kommer åtta, läser jag mig till, i OS Lillehammer. Och Nancy Kerrigan, som då råkade ut för det här, hon ställde ju upp till slut. Hon lyckades komma tillbaka och kommer faktiskt tvåa.
Och det som gör det här än mer...
också hennes ex-man.
Alltså det som gör det här än mer oförklarligt är att hon kommer åtta.
Ja.
Alltså du kan inte sabba någons ben. Nej, med ett baseballträ och sen gå ut och komma åtta.
Vet du vad, hon var väl helt flippad där i det läget. Hon var säkert påverkad av en massa dåliga rådgivare.
Av allt att döma så har nu samma situation uppstått i PSG:s damlag. Där då, jag tror att de är vänsteryttrar, båda de här två
konkurrenter
spelarna.
Konkurrenter om positionen.
Exakt, de konkurrerar om samma position till vänster i anfallet eller till vänster på mittfältet. Och då har utredningen lett fram till, för då blir då en av de här spelarna brutalt misshandlad av två män.
Mm.
Och utredningen har då lett fram till att hennes konkurrent om positionen sitter häktad. Ja, misstänkt för då
Aminata Diallo som sitter häktad.
Exakt. Och hon spelaren som har blivit
eller
såhär, utsatt
jag tror hon
för...
har hävts häktningen. Hon sitter häktad längre.
Okej, okay, men borgen. Ändå. Hon är utborgad.
Hur funkar med borgen?
Eller är hon avskriven från
Nej, men det är så här, utredningen pågår och det verkar inte båda gott för Diallo idag.
Men hon är släppt mot borgen och hon behöver inte vara häktad för att hon utgör inget hot mot utredningen.
Nej, men jag läser att hon är out of police custody och det är inga charges against her. Men investigation have not ruled out the attack being related to the competition for a starting place.
Nej, men det är, alltså, det är så bizarrt det där. Mm. Alltså, jag har aldrig hört talas om det inom fotbollen. Mm. Visst att man kan smälla på varandra på en träning och att man liksom så här, nu jävlar sätter jag hårt mot hårt här. Men aldrig med liksom så här, ja, men ett planerat uppsåt att utanför en fotbollsplan pröjsa någon för att fysiskt sätta sin konkurrent ur spel. Mm. Det är
Keira
så
Hamraoui,
jävla sjukt.
Ja, det är helt sjukt. Vi följer. Se vad som händer.
Ja, det kan ni väl ta upp då i Toto 5.
Ja, det ska vi definitivt göra. Vi ska grotta lite i det där. Se vad vi har fått fram för någonting. Men ruskigt sjukt där.
Vi kommer också närmare någon slags lösning på gåtan huruvida man kan byta tränare mellan två klubbar i Premier League. Det har ju hänt grejer på tränarfronten här senaste veckan i England. Många som utnyttjar det här landslagsuppehållet. Aston Villa skickade Dean Smith efter en förluststreak och gjorde precis då som Leicester gjorde med Brendan Rodgers, som jag tog då som volley-exempel när vi diskuterade det här för några veckor sedan. Alltså att man löser ut Steven Gerrard från hans kontrakt i Glasgow Rangers så att han med omedelbar verkan lämnar Skottland och skotska Premier League och tar över Aston Villa i engelska Premier League. Så då vet man ju att ja, det verkar ju fortfarande gå att göra. Norwich skickade ju Farke för 10 dagar sedan också. Där snackades det om att Frank Lampard då skulle kliva in där. Men de har nu presenterat Dean Smith.
Exakt.
Så Dean Smith tränar ju nu ett annat Premier League-lag under samma säsong, men löstes ju inte ut från Aston Villa av Norwich, utan han kom ju då som arbetslös eftersom han blev sparkad. Så det är ju inte ett klockrent exempel.
Nej.
Men vi kommer närmare. Ja. Vi kommer närmare. Återigen,
jag tror att det som måste ske, det är att man kommer överens om någon slags lösensumma och sen så ser man till att rent juridiskt lösa kontraktet. Så att det går nog, men jag tror fortfarande att det rent juridiskt är det är uppenbarligen inte omöjligt, men man får inte bara plocka. Det måste till ett litet arbete från någon stor advokatfirma.
Som sagt, är det någon som sitter inne på den 100-procentiga sanningen så får ni gärna höra av er till mig och Thomas. Vi finns på sociala medier eller på totobalotto@gmail.com som vi alltid gjort.
Ja.
Tack för att ni lyssnar på vår lilla podcast. Vi hörs igen alltså som sagt på onsdag när vi summerar övrigt VM-kval och kan då slå fast exakt vad det är som gäller för svensk del inför playoff-lottningen 26 november. Sen rullar ligaspelet igång igen. Det är en fullmatad helg, Champions League nästa vecka. Ja, men nu lägger vi landslagsspelet åt sidan ett tag, i alla fall för svensk del. Och så går vi lite i det och fokuserar på klubbbollen och den svenska tävlingssäsongsupplösningen. Det blir otroligt spännande det också. Oh ja. Vila i frid, Bengt Madsen.
Verkligen.
Nåddes av dödsbeskedet här strax innan inspelningen, den gamla MFF-ordföranden, och han var inom Svenska fotbollsförbundet också. Det är ju en otrolig mäktig aura och intryck i blådårar. Det var liksom mitt första möte med Bengt Madsen.
Ja, det fanns pondus över till försäljning.
Herregud, vilken jävla pondus Bengt Madsen satt inne på. Som sagt, vila i frid. Vi hörs snart igen. Ta hand om varandra.
Ciao,
tutti.